En av de första predikningarna som jag kommer ihåg, det var en predikan om statyn i Daniels boks andra kapitel. Jag skulle tro att jag var runt 8-9 år. Det var en predikan av Per Arne Imsen. Han hade med sig en stor projektor och visade bilder på väggen med den här statyn och sånt. Så det var något som inte var så vanligt, i alla fall inte för mig på den här tiden. Nu kommer jag inte ihåg vad som var konklusionen, vad han faktiskt talade om mer än just det här. Jag kommer ihåg att jag var där och att visade bilder på väggen. Jag kommer inte ihåg mer än det, men och jag vet inte om det var någon bra kontenta på predikan eller sådär, det var det helt säkert. Men så är det väl ganska ofta, man minns bara de delarna som var annorlunda och spännande, i alla fall från när man var 8-9 år. Och jag vet inte om det här programmet blir lika spännande, och antagligen så har du väl glömt det om 35 år. Men just idag så hoppas jag att du vill följa med då jag ska tala om den samma händelsen och den samma texten som då. Nämligen historien om då kung Nebukadnessar hade en dröm och juden Daniel gav honom uttydningen och berättade om de fyra olika rikena som skulle komma. Så du lyssnar på Radio Maranata, jag heter Paulus Eliasson och det här är då den tredje delen i min serie om Daniels bok. I förra programmet i Radio Maranata för en vecka sedan, då talade jag om början av Daniels boks andra kapitel där kungen Nebukadnessar har en dröm och den här drömmen gör honom orolig. Och så kallar han då till sig sina spåmän, sina stjärntydare och så vidare och alla de här. Men istället för att berätta drömmen för dem så att de ska kunna tyda den, så vill han att de ska berätta för honom vad drömmen var. Antagligen så att han kunde försäkra sig om att de verkligen hade en gudomlig uppenbarelse om den här saken som kunde ge en rätt tolkning. Och om någon klarade det, ja då skulle de berikas. Men om ingen kunde så skulle de dödas allihop. Och vi talade då om vad som hände där. Och jag sa att det här historiskt sett, det är ett väldigt typiskt tecken på narcissistiska, mäktiga ledare som får makt. Och de använder sin makt för att förtrycka, för att mörda och för att konsolidera ännu mer makt. Och till skillnad så såg vi förra gången då på Gud som dyker upp senare i den här berättelsen, då han uppenbarar både drömmen och uttydningen för Daniel. Och Gud, han använder sin makt för att hjälpa, för att styrka, för att ge visdom och så vidare. Han är en Gud som välsignar. Så nu har vi kommit fram till situationen då Daniel trädde fram inför kungen och berättar för honom vad han har drömt och vad denna dröm betyder. Och vi ska läsa då Daniels andra kapitel och börja med vers 24-30. Där står det så här: sedan gick Daniel till Arjok som hade fått order av kungen att förgöra de vise i Babel. Han kom in och sa till honom: döda inte de vise i Babel, för mig till kungen så ska jag ge honom tydningen. Genast förde Arjok Daniel till kungen och sa till honom: jag har funnit en man bland de judiska fångarna som kan ge kungen tydningen. Kungen sa till Daniel, som hade fått namnet Belteshazzar: kan du verkligen berätta drömmen för mig, vad jag såg och vad det betyder? Daniel svarade kungen: den hemlighet som kungen vill veta kan inga vise män, besvärjare, spåmän eller stjärntydare berätta för kungen. Men det finns en gud i himlen som kan uppenbara hemligheter, och han har låtit kung Nebukadnessar veta vad som ska ske i kommande dagar. Detta var din dröm och synen som du såg på din bädd. När du och konung låg på din bädd började du tänka på vad som ska ske i framtiden, och han som uppenbara hemligheter lät dig veta vad som ska ske. Denna hemlighet har uppenbarats för mig, inte för att jag har mer vishet än alla andra levande varelser, utan för att kungen skulle få veta tydningen så att du förstår ditt hjärtas tankar. Så långt bibelcitatet. Och låt oss stanna ett litet ögonblick innan vi kommer in på själva drömmen. Lägg märke till det här uttrycket eller presentationen av Gud som är en Gud i himmelen. Det är så Daniel talar om Gud, och det är så han presenteras i hela den här texten. Gud som är i himmelen, den Gud som härskar ifrån himmelen och så vidare. I Babylon så hade man ju väldigt många gudar, medan judarna då tillbad bara en gud, och han tillbad som allsmäktig, allvetande och faktiskt helt unik. Han regerar i himmelen. Och det är det här som historien till syvende och sist handlar om, att Gud regerar i himmelen. Och det är denne Gud, Jahve, Jehova, himmelens Gud, han har uppenbarat sin vilja för sin tjänare Daniel. Och så säger han, inte för att Daniel är så speciell i sig själv, men för att Gud har ett syfte med den här drömmen. Och syftet är att Nebukadnessar ska förstå sitt hjärtas tankar. Okej, vi går vidare, vi läser vers 31-39. Det är lite mycket text här, men så är det. Det är bra att läsa Bibeln. O konung, du såg i din syn en stor staty, hög och med strålande glans. Den stod framför dig och den var skrämmande att se. Huvudet på statyn var av fint guld, bröstet och armarna av silver, buken och höfterna av koppar. Benen var av järn och fötterna delvis av järn och delvis av lera. Medan du såg på den revs en sten loss, men inte av människohänder, och den träffade statyns fötter av järn och lera och krossade dem. Då krossades allt sammans, järnet, leran, kopparn, silvret och guldet. Allt blev som agnar från tröskplatserna om sommaren, och vinden förde bort det så att det inte ett spår fanns kvar. Men stenen som hade träffat statyn blev ett stort berg som uppfyllde hela jorden. Det var drömmen. Och nu vill jag säga kungen vad den betyder. Du och konung är kungarnas kung. Himlens Gud har gett dig rike, styrka, makt och ära. I din hand har han gett människorna, markens djur och himlens fåglar, var de än bor. Och han har satt dig till att härska över dem alla. Du är det gyllene huvudet. Men efter dig ska det uppstå ett annat rike, svagare än ditt, och därefter ett tredje rike av koppar som ska härska över hela jorden. Så långt den här texten då. Och jag vet inte hur bekant du är med bibliska texter, men det här är en av de mest kända apokalyptiska texterna. Alltså det handlar om texter som uppenbara någonting som är dolt. Apokalypsis, det kommer ifrån grekiska och betyder att uppenbara, att avslöja, att dra bort skynket liksom för någonting. Så det är texter som uppenbara det dolda. Och i den här genren, för det är en speciell genre i Bibeln och i andra skrifter, och i den apokalyptiska genren så är det ganska vanligt med drömmar, syner och visioner. Och att man i de här uppenbarelserna får se saker och ting i bilder, alltså representationer. Som den här statyn, den representerar någonting. Och det är ju lite märkligt just därför att det är ju en uppenbarelse, men bilder måste ju ändå tolkas. Det är ju ingen uppenbarelse om man måste få en tolkning av uppenbarelsen, kan man tycka. Men faktum är att just de här bilderna, de är väldigt avslöjande. Bilderna visar någonting som vi kan gripa tag i för att förstå det som kan vara nästan omöjligt att förstå. Och det första vi får veta om den här drömmen, det är att Nebukadnessar ser en staty. Och vi måste stanna lite inför det ordet, det här med staty. Och det är ganska viktigt egentligen. Vi ska se på varför. Staty, det heter på arameiska tselem. Det heter egentligen samma sak på hebreiska. Men den här texten är ju då skriven på arameiska. Som jag sa ju för programmet, så är den här delen av Daniels bok, alltså kapitel 2-7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. De är skrivna på arameiska. Och det finns säkert goda anledningar till det, men oavsett då, så tselem, det är ordet för staty. på arameiska och hebreiska. Och det är ett intressant ord därför att det betyder staty, men det betyder i de flesta sammanhang så betyder det bild eller form. Och det finns många bibelöversättningar, till exempel engelska King James version och English Standard version, som istället för att säga staty här säger an image, alltså en bild. Så det är en större bredd i det här ordet än att vara bara en staty. Och det arameiska ordet, det används bara här i Daniels bok kapitel 2 och sen i kapitel 3 när det handlar om den här stora tselem, den här stora statyn som Nebukadnessar reste för att man skulle tillbe den statyn. Och den här berättelsen om Sadrak, Mesak och Abednego som vi ska komma tillbaka till i senare program. Men på hebreiska så används ordet tselem också flitigt i Bibeln. Och den första gången som det dyker upp, det är i första Mosebok kapitel 1 och vers 26. Där det är Gud som säger, låt oss göra människan i vår avbild. Och sen så står det om hur Gud skapade människan, både man och kvinna, i sin avbild. Och ordet för avbild här, det är just det här tselem. Så alla människor är Guds tselem, hans staty om du vill, hans avbild, en representation av honom. De är inte han, men de bär hans bild. Och tselem, alltså statyer, det användes ofta av framstående imperialistiska kungar, liksom de assyriska, de babyloniska, de grekiska och så vidare, som satte upp statyer av sig själva på de erövrade områden som de intog. Och det var en påminnelse för dem som var i staden vem det var som verkligen regerade. Man var under den här personens makt. Och statyn var ju naturligtvis inte personen, men representerade den här kungens makt. Och anledningen att det är intressant, det är att i Mose lag så fanns det ett budord som sa att man inte skulle göra sig någon tselem, inte någon bild eller staty av något som var uppe i himlen eller nere på jorden. Man skulle inte falla ner för dem eller tillbe dem. Så tanken är att man kan inte göra sig en bild av Gud, eftersom vi alla är bärare av Guds bild. Vi människor är Guds tselem. Vi är I antiken så satte man ofta upp de här statyerna antingen i sina hem men också väldigt ofta i de här olika templen. Och tanken är då att vi som Guds representanter, vi är Guds tempel var vi än går när vi bär hans bild så att säga. Och det kan låta som en långsökt parallell att dra en linje mellan skapelsen av Adam och Eva och direkt till Nebukadnessars dröm. Men jag tror att det stämmer därför att det finns en koppling till här. I vers 38 så sägs det att Gud har gett Nebukadnessar hela jorden och han säger för att härska över den. Och det är precis det Gud säger också till Adam och Eva, att de ska härska över jorden och lägga den under sig, och de skulle härska över fiskarna i havet, fåglarna i luften och de vilda djuren. Och det sägs också till Nebukadnessar. Och Nebukadnessar gjorde det, och vi på vårt sätt, vi gör det också. Men den stora frågan är, hur gör vi det? Hur använder vi vår makt? Hur är vi som härskare? Härskar vi som Nebukadnessar som använder sin makt för att förtrycka, eller härskar vi på Guds sätt? Det är verkligen den stora frågan, och det är den frågan som Daniel kommer komma tillbaka till gång på gång. Det är det Daniels bok handlar om. Så med det i tankarna så kan vi se lite på Nebukadnessars dröm. Han drömmer om en staty, och den statyn representerar något eller någon. Den är i någons bild, och det är inte Guds bild som den bär. Den representerar någonting annat, och det är det här som Daniel avslöjar. Man skulle kunna säga att Nebukadnessars staty är själva urprofetian som avslöjar världens utveckling. Och vad är det då som är så speciellt med den här statyn? Det vi får veta är att den var stor, glänsande och skrämmande. Så den representerar någonting fruktingivande helt enkelt. Man blir rädd när man ser den på grund av dess storhet och på grund av dess glans. Och det kan ju vara gudomligt naturligtvis. Det gudomliga, det väcker förundran och fruktan hos människor. Men det är också lätt att förväxla någonting stort, glänsande och skrämmande med det gudomliga. När det egentligen inte är det. Som man brukar säga, det är inte allt som glimmar är inte guld. Eller det är inte guld allt som glimmar. Och det är inte Gud allt som är stort och fruktansvärt, för att säga det så. Och det andra vi får veta, det är att den här statyn, den består av flera metaller. Ett huvud av guld, bröst och armar av silver, mage och höfter av koppar, ben av järn och till slut fötter av järn blandat med lera. Och det här representerar en utveckling, men inte en positiv utveckling. Det är en devalvering av värde från guld till järn blandat med lera. Och vad betyder den här utvecklingen för någonting? Daniel säger att huvudet är just Nebukadnessar som står framför honom. Så jag förstår att det handlar om det babyloniska riket. Och det är ett rike som rent geografiskt inte är det största och heller inte det riket som bestod allra längst. Det sträckte sig från Persiska viken och sen västerut hela vägen till Israel upp mot gränsen till nuvarande Turkiet. Och det bestod, och sen sträcker sig ner till Egypten ungefär, det är det området där. Och det började år 625 och slutade år 539 före Kristus. Så knappt 100 år bestod det här riket. Och det är inte lika stort som det grekiska riket. Och det är inte lika långt bestående som det romerska riket. Så man kan ju fråga sig, vad är det som gör det här till guld? Det är ju inte dess storlek, det är inte dess utsträckning i tid och så vidare. Så vad är det för någonting? Och jag tror att svaret på det är att det här är ju en gudomlig uppenbarelse. Det här är Guds perspektiv. För honom så är inte storlek eller makt det viktiga, utan det finns andra aspekter som är viktiga för Gud. Och det kommer vi se sen i kapitel 4 och 5 när Gud talar till de här kungarna. Men jag kan säga redan nu att det handlar om det Gud söker efter. Det är en ödmjukhet, en mildhet. Inte det att Nebukadnessar nödvändigtvis var så ödmjuk och mild, men jämfört med andra kungar kan man absolut säga att så var fallet. Och Babylon bar på en kultur som inte var så våldsam som många av de rikerna som kom senare. Så guldet, det representerar Babylon och Nebukadnessar, det säger han uttryckligen. Men vad är då silvret som var bröst och armar? Jo, Babylon, det erövrades av ett dubbelrike. Man kan säga att de representerar de två armarna, nämligen det rike som var i Medien och Persien. Det är ett rike till öster om Babylon och från det som idag är Iran och sydliga delar av Ryssland och Kaukasusbergen och det området där som det började. Och kungen över Medien och Persien, det var Kyros, och han besegrade Babylon på ett väldigt tydligt sätt år 529 före Kristus. Och det här riket, det bestod under en längre tid än Babylon, det vittrade mer samman och genom vissa konfrontationer så försvann det senare. Men det här är en väldigt spännande historia, och det kommer vi komma tillbaka till flera gånger i den här serien, för Daniel, han utvecklar de här tankarna flera gånger. Men för våra syften här och nu så räcker det att vi säger att silvret i Nebukadnessars syn, det representerar då Medien och Persien. Men vi ska hinna med koppar också i det här programmet, och sen tror jag att järne och leran, benen och fötterna, det får bli en del av nästa program. Men Nebukadnessar såg alltså att statyns buk eller mage samt höfter var av koppar. Och koppar är ju mindre ädelt än guld och silver, men samtidigt så är det hårdare. Och innan man uppfann järn så användes det i vapen. först koppar, kopparvapen hade man, och sen brons, det är ju en legering mellan koppar och tenn som är lite hårdare. Och faktum är att både det arameiska och det hebreiska ordet för koppar som används här i den här texten, det kan lika gärna översättas med brons, och det är vissa översättningar som översätter det som att den har brons också. Men det är inte så viktigt, tror jag. Och det här kopparriket eller bronsriket, det är verkligen ett hårdare rike. Det representerar nämligen det grekiska imperiet med kung Alexander den store som sin första, inte första kung, men som det absolut den största av dem. Han kallas ju för den store. Och han levde ju då 356 till 323 före Kristus. Vi är på 300-talet före Kristus. Och han är en av världshistoriens absolut mest framstående militära ledare och erövrare. Han var kung i Makedonien, dåvarande Makedonien, som är ett område som delvis är i nuvarande Grekland, i Bulgarien, Nordmakedonien, de länderna runt där. Och på bara ett decennium så erövrade han så otroligt mycket område och hade så många segrar att det nästan inte finns någon like i historien. Kanske man kan jämföra med Genghis Khans erövringar från det mongolska riket, men annars så tror jag inte att det finns någon som kan mäta sig med den här Alexander den store. Och han erövrade bland annat Israel. De blev en lydstat under Alexander den store. Men han lät sig heller inte stoppas där. Han kom till Babylon och han kom längre än Babylon. Men sen år 323 före Kristus, då dog han i Babylon. Möjligen av en sjukdom eller möjligen av en förgiftning. Det finns mycket historia här. Som sagt, vi ska komma tillbaka till det. Men det är heller inte det absolut viktigaste i det jag vill berätta. Det här är inte bara en historielektion. För Daniel har ett syfte med det han säger. Och det finns ett gudomligt syfte i det han delar med kungen här. Och det kan låta som att jag drar lite höga växlar på det här. Hur vet jag att silvret är Medo-Persien, och hur vet jag att bronset är Grekland? Är det bara någonting som alla som jag har kommit på, eller är det någonting som alla bibellärare har liksom blivit eniga om att ja, men så måste det vara? Men anledningen att vi vet så pass mycket om vad det här faktiskt representerar, det är att den här drömmen hänger ihop med den drömmen som Daniel har i Daniel 7 och sen i de senare kapitlen, där han ser olika odjur, och de här beskrivs på ett mer konkret sätt, på ett mer detaljerat sätt, så att man kan lättare identifiera vilka riken som det här handlar om. Så det här är en slags enkel karta, medan det han ser där i kapitel 7 och senare är mycket mer avslöjande. Så utan att jag har kommit in på Daniel 7, så låter jag ändå den texten informera min tolkning av Daniel 2. Så om du vill ha lite mer kött på benen, så föreslår jag att du följer mig i kommande program av Radio Maranata. Vi ska till slut ha tagit oss igenom hela Daniels bok, om Herren vill och hjälper till här. Men jag tror att jag ska sluta i texten där, och så ska vi tala om järnriket och hur det sedan den här lilla stenen som man talar om krossar den här kolossen på lerfötter. Men de sista minuterna av det här programmet så vill jag istället försöka att zooma ut lite grann och fråga dig och mig, vad handlar allt det här egentligen om? Alltså, har Daniel skrivit ner det här som ett slags skrytprojekt för att berätta om hur duktig han var på att profetera? Jag tror inte det. Texten är väldigt noga med att påpeka att det inte är Daniel som är speciell, utan Gud som är det. Eller är det en slags allegorisk historiebok där man kan läsa världshistorien på ett lite annorlunda sätt? Nej, eller det är det, men det är mer än det, och det är någonting viktigare än det. Därför att Daniel, han sa till Nebukadnessar att han ville berätta drömmen och dess betydelse för att Nebukadnessar skulle känna sitt eget hjärta och dess tankar. Så det är inte bara en spännande intellektuell resa som Gud vill att Nebukadnessar ska ge sig ut på. Han vill verkligen skaka om honom. Han vill avslöja honom, men han vill avslöja vad som händer i en människas hjärta när man får oinskränkt makt. För från början, som jag sa, så skapade Gud människan för att härska och han gav dem auktoritet. Tanken var att vi skulle härska som Guds tselem, hans avbild, och att vi skulle manifestera Guds vilja, hans generositet, hans kärlek, omsorg, barmhärtighet och rättvisa på den här jorden. Men det har vi inte gjort. Och det ser vi allra tydligast i världsrikerna med sina diktatorer. När Nebukadnessar fick makt så gick det galet. När Kyros och hans efterträdare fick makt så gick det fel igen. Envåldshärskare i historien, det är en demonstration av den mänskliga syndiga naturen i kubik. Den vrede som du uttrycker i din familj och det hat som du sprider på jobbet, tänk om det skulle styra hela jorden. Tänk om din och min egoism, avundsjuka, habegär, sexuella begär, modiska tankar och gudsfrånvändhet skulle ges härskarmakt och skulle få obegränsat spelrum. Det är en förfärlig tanke. Men det är precis det som hände i Babylon, i Medo-Persien, i Grekland och i det fjärde riket som vi då alltså ska se på nästa gång. Och så ska vi se på en annan väg och ett annat rike. Men vi slutar här för idag. Tack för att du har följt med och så hörs vi nästa vecka. Vi ska strax avsluta det här programmet. Vi ska lyssna på sången Namnet framför andra namn är Jesus med Folke Jakobsson. Jag ska bara nämna att du har lyssnat på Maranata podcast med mig Paulus Eliasson. Det här programmet har också sänds i Stockholms närradio. Om du vill komma i kontakt med Maranata församlingen så gör du det via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla du möter och på återhörande.
Säg, känner du det underbara namnet som till frälsning Gud oss gav, vars lovar sjunges ut i hela världen över varje land och hav. Namnet framför andra namn är Jesus, ej skönare på jorden fanns. Ty intet annat namn kan giva frälsning, nej intet annat namn än hans. Det namnet strålar som en morgonstjärna över jordens nöd och natt. Det skänker mod och tänder hoppets låga där den flämtar svagt och matt. Namnet framför andra namn är Jesus, ej skönare på jorden fanns. Ty intet annat namn kan giva frälsning, intet annat namn än han. Det bringar himmelsfrid i kvala hjärtan, skänker ut i sorgen tröst. Det bjuder vind och vågor vara stilla när det stormar i mitt bröst. Namnet framför andra namn är Jesus, ej skönare på jorden fanns. Ty intet annat namn kan giva frälsning, intet annat namn än hans. När alla andra namn en gång förblivna, står dock namnet Jesus kvar. Dess purpur glänskar hela evigheten, strålar lika underbar. Till namnet framför andra namn är Jesus, ej skönare på jorden fanns. Ty intet annat namn kan giva frälsning, intet annat namn än hans.